Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ja, men välkomna till ett nytt avsnitt av Nedsläpp Modo. Händelserna fortsätter att dugga tätt kring den här föreningen, och i fredags så blev det klart att Riyadh Marenis lämnar klubben efter en längre tids rykten. Eller vad tänker vi om det här?
Väntat att han lämnar, fullständigt i min värld oväntat att han hamnar i Örebro och SHL.
Å andra sidan så var det väl bara en tidsfråga innan han skulle lämna. Vi har fått signaler på den tid. Det har inte funkat för honom här sedan han.
Det var som Mattias Kalin sa efter AIK-matchen, att man har nått vägs ände. De har försökt hitta en roll åt Marenis, de har inte lyckats. Marenis har varit besviken, Modo har varit besviken, för det här var ju en profilvärvning helt enkelt. Som, jag kan inga siffror, men jag gissar att han är en av de bättre betalda i laget och han skulle producera, och det har inte fungerat alls.
Enligt vår uppgift så var han ju som gott som överens med Vita Hästen på torsdagen. Men sedan klev Örebro in i bilden och erbjöd Modo en saftig summa pengar som man inte kunde tacka nej till.
Nej, och det var väl inte bara Vita Hästen. Vi har väl uppgifter om Tingsryd, men även AIK, som jag tror att Marin själv var väldigt intresserad av. Hamna i Stockholm. Så att, nej, han... Men det här säger ju lite om marknaden också, om Örebro nu... Plockade Marenis, som det finns ju papper på att det har inte fungerat mod, och ändå är man beredd att ta honom. Och som du säger, Mattias, så de har inte fått han gratis.
Nej, precis. Expressens Johan Svensson berättade att det rör sig om närmare 1 miljon kronor minus den lön Modo har kvar att betala ut till Marenis, vilket bör landa på någonstans runt 800 000. Det är väldigt mycket pengar.
Du får väldigt mycket hockeyspelare för de pengarna för resterande del av säsongen, eftersom vi vet att Hinken är ju inte, han pratar inte med små bokstäver när han pratar om att det ska in förstärkningar. Så att stämmer de uppgifterna, så är det ju fantastiskt välkommet för Modo, som redan innan hade en budget att handla för.
För att sätta det i perspektiv, när man tog in Nikolaj Jelisejevs med stora KHL-meriter i fjol, så fick man ge ungefär 750 000 för ett par månader. Så att absolut, det är väldigt mycket pengar i den här branschen.
Mm. Och som sagt, det är pengar som... alltså man behöver pengar, men de hade kunnat klara dem sig utan. De hade nog hellre sett att Marenis hade levererat än att det hade gått så här. Men nu sprack det, jag tror det är bra för alla inblandade parter. Nu fick han en väldigt olustig start, eller olycklig start med, det syns ju, jag såg faktiskt första en och en halv period, och han är ju väldigt taggad mot Malmö och åker på, han blir inte ens utvisad matchen men får ju 3 matchers avstängning för huvudtackling, så att han kunde ha fått bättre start.
Och i och med den avstängningen så avslöjades ju faktiskt hans lön i Modo också, 31 000 kronor, det betyder att Modo har inte ens gått back på att ha honom här.
Nej. Men vi ska väl komma ihåg där också att jag är för dåligt insatt nu, gissar jag, men det här kan du bättre med mig, Mattias, men jag gissar att han har en sign-on också.
Ja, och vad jag har fått till mig så har jag haft netto betalt här i Modo, så 31 000 netto är ju såklart mer pengar brutto.
Och lägenhet och kanske bil och lite sån här, lite lull på det.
Men varför funkar det inte för Marenis i Modo då?
Alltså, vi ska väl vara tydliga med, och det säger både Kalin och Gradin, att det har inte varit problem med människan Marenis, utan han har funkat gruppen. Vi som har sett i princip varje träning ser att han har ju varit drivande och liksom, men nej, han, det känns som i spelet att han håller pucken en tiondel för lång tid, det går lite för sakta i tanken emellanåt, och sen tror jag att han kom lite snett in i det här när han började prata om vem bryr sig om en försäsong, när han faktiskt såg riktigt risig ut hela försäsongen. Det blev inget bättre sen.
Nej, och vi intervjuade Henrik Gradin i måndags och då sa han att han redan är inräknad i den plan man haft från början om att en målvakt, en back och två forwards ska in. Mm. Som andra ord så lär ju inte Marinis ersättas nu.
Nej, alltså Henke Mark har ju inte bråttom. Marknaden är ju återigen stendöd. Vi säger väl snart i varje nedsläpp Modo, men som jag fattar så finns det inga aktuellt nu. Det pratas ju väldigt mycket om Marcus Vela och hans lagkamrat Brickley. Vela möjligtvis, Brickley tror jag inte en chans, för behöver man en till Bernard eller Nässén? Nej.
Nej. Men Marcus Vela då, tror du att nu att man har fått lite pengar, tror du att det öppnar för att man faktiskt budar hem honom?
Det är efter Västerviks goda vilja. De lär ju, om man ska tro det som sägs, att de har ekonomiska problem. Samtidigt så ligger de nu, det är näst sist va?
Mm.
Det är jättesvårt. Ska man sälja lagets bästa forward för att överleva, eller ska man behålla lagets bästa forward för att klara kontraktet men kanske inte överleva? Det här är en jättejobbig situation de sitter i. De lär få bra betalt från dem, jag gissar på 500 000.
Ja, om det räcker ens. Men Marenis, med tanke på att hur lite han bidrog här på slutet, så känns det inte som att man behöver hitta en rak ersättare till honom heller.
Nej, absolut inte. Nu ska vi, Helmer Stryv kommer in, gör sitt första mål. Kalle Umegård tycker jag har gjort det jättebra. Riley Wood ska in nu snart, så att det är ingen panik. Och dessutom har de ju samlat poäng i ladan, så att det är lugnt.
Men om vi trots allt blickar framåt och leker lite med tanken att en back och två forwards ska in, så kan ju Modo alltså sitta med följande lag i ett slutspel: David Bernhardt, Pontus Nässén, ny defensiv stark back Josef Ingman, Emil Wahlberg, August Berg, Riley Woods, Josh Dickinson, ny spelskicklig rightare, Mikael Ågård, Theodor Niederbach, Filip Svenningsson, ny lekamrat till Adam Pettersson och Daniel Malmberg, Sebastian Olsson, Erik Inesjö Karlsson och Johan Södergran i en fjärde lina.
Mm.
Det är ett rätt hyfsat lag.
Har du OP utanför då?
Då är jag OP utanför.
Ja, och du har den som jag inte skulle sätta utanför, Niklas Folin, utanför va?
Nej, precis. Men var ska August Berg in då?
Ja, säg det.
Josef Ingman har ju varit för bra.
Ja, August Berg ska in. Du har Norén utanför.
Norén också utanför.
Ja, det är rätt bra bredd. Jag kan köpa det där, men en sak hade jag inte gjort. Jag hade inte sära på Dickinson, Woods och Ågård. Jag hade låtit den vara.
Mm. Men det är ju samtidigt en spetsforward som ska in. Har
ja, men en spetsforward då med Adam Pettersson, Malmberg kanske.
Mm.
Och då har du Ginesjö Svenningsson och vem hade vi mer där?
Vi hade,
ja, Ågård hade du i första läget. Ja, så att, nej, jag tror inte de kommer röra om för mycket. Men sen ska vi komma ihåg, det kommer skador, så är det bara. Det kommer avstängningar. Det var, i fjol klev Svenningsson in i ett slutspel med 2 eller 3 matchers avstängning. Så att det kommer att hända grejer, ett levande dokument där.
Men Theodor Niederbach som har spelat ytter här i början är ju sagt att han ska spela center, så jag antar att man kommer flytta in honom där. Så
ja, det har ju den centern också. Ja, ja, det finns mycket valmöjligheter. Theodor, jag tycker Theodor har sett väldigt bra som ytter också. Det skadar ju inte att ha en spelare som kan båda rollerna, som sagt.
Men om vi ponerar då att de här två forwardsen ska in, hade du satt OP utanför då, eller vad tänker du kring hans allt?
Jag tror att jag hade med OP i ett slutspel, och beroende på kanske vad det är för lite motstånd, då kanske jag hade rullat lite grann Södergran till exempel. Men Johan Södergran tycker jag hade en väldigt trög start på säsongen, och tyckte att det var lite orättvist att Marenes var mer ifrågasatt än honom. Men okej, Marenes var ju det stora namnet. Men Södergran har varit väldigt bra sista 5 matcherna.
Ja, och jag tror att jag skrev det till någon i live-rapporten igår också att ja, men sätt han i en check-in line då som ska förstöra för motståndarna och säg till honom, nu smäller du på liksom.
Mm, en check-in line med till exempel Ginesjö, Södergran och Sebastian Olsson.
Mm, den precis.
Är rätt jäklig att möta.
Ja, framförallt på den här
nivån. Ja, eller OP. Mm. Jag, egentligen vill jag ju Sebbe högre upp. Jag tycker att han har gjort en sån fantastiskt bra säsong. Och han har ju faktiskt producerat mer än vad han brukar göra.
Det är ju en skör balansgång också att plocka in två forwards. Det är risk att man rubbar dynamiken i gruppen också. Hur tänker du kring det?
Ja, jag förstår hur Hinken tänker. Och Kalin är ju säkert med i den båten också. De vill ha in både knoppar och kroppar. Och det kommer bli skador. Det kommer ju bli en helt annan sport när slutspelet drar igång. Så att jag tror att det är klokt att ta in. Men jag tror fortfarande det viktigaste är att de måste ha en tredje målvakt. Eller en målvakt som måste ha tre målvakter. Backsidan däremot, jag tycker det är viktigare med forwards än backar.
Mm. Men en defensiv stark back har du ju pratat om. En liten typ av sheriff.
Ja, men då har Folin och Wahlberg som kommer att spela samtliga 3 minuter om de ska försvara en ledning. Sen måste jag säga att jag är full av beundran hur Josef Ingman har tagit tag i den här säsongen. Och han har ju varit kanske genomgående bäst backset under hösten. Framförallt de senaste 10 matcherna har han varit fenomenal. Och det jag gillar är ju hans fysiska spel.
Ja, vi fick en fråga inskickad till mejlen och det är David Runosson som undrar. Kan inte Lukas Wernbloom vara ett aktuellt namn vad gäller förstärkningar? Vet inte vad Malmö hade för förhoppningar på honom, men kanske är han värd att släppa för dem för att få förstärkningsutrymme. Det ska sägas att Wernbloom har kontrakt till och med 2024, men kanske.
Ja, i så fall tror jag en utlåning, men jag tror att i och med att återigen marknaden är så tunn så tror jag att klubbarna inte är beredd att släppa vägspelare och även SHL kommer att bli skadad framöver, så att jag tycker det ska vara jättekonstigt om Malmö släpper iväg honom. Om det så är Modo eller Mora eller någon konkurrent. Men nej, jag ser inte det som alls troligt att han hamnar här.
Nej, och det känns som att han faktiskt är bättre än många i Malmös trupp i dagsläget också.
Mm.
Så det är inte den första som åker ut därifrån.
Nej, men han är ju ung. Det är lite se och lära för honom. Sen det här ryktet startar, han var väl utanför laget nu senast. Va?
Mm.
Sen har han ju, när han har varit frisk har han ju fått spela.
Men innan vi lämnar det här ämnet, du som bevakade Modo 1920, är det här laget bättre?
Jättesvår fråga. De hade ju en fantastisk spets då i och med att de hade ju den här Karlqvist-kedjan med Tambellini och Jonsson. De hade spännande backar i Berglund och Norlinder och Tom Hedberg. Men jag skulle vilja säga att det här laget är bättre för att man har en tränarstab som är, hur ska jag säga det här utan att det blir helt fel, på något sätt mer väl förberedd. De har kanske seriens vassaste coach Mattias Kalin. De har Jonas Holmsen som är nere på detaljnivå och är jätteskicklig och dels läsa sina egna spelare men framförallt motståndarna. Och sen som Hinken Gradin säger, och jag tänker inte säga emot det, att Micke Sundell kanske är Sveriges bästa istränare. De hade 2 tränare då. Ja, Omark lite grann till och från. Men jag tycker att just ledarstaben gör att det här laget är definitivt inte sämre.
Nej. Modo har även hunnit avverka 2 matcher sedan vi poddade sist och vi ska beröra de matcherna lite snabbt. Det har blivit dags för matchrapporten. Ja, det blev seger nere i Kristianstad med 3-1, och om vi börjar där, det var du som jobbade med den matchen. Hur tycker du att Modo såg ut?
Lite trötta, hitta som vanligt en väg att vinna, och det jag tar med mig det är Marcus Nygrens målvaktsspel som verkligen fick visa hur bra han var.
Och återigen så visar man upp moral och vänder på matchen.
Ja, det är inte lätt att spela i Kristianstad, men Kristianstad skapade mycket, var väldigt uddlösa. Även om det kändes som att Modo hade kontroll på matchen ändå, fast den är näst sämst av de här tre matcherna på bortaturnén.
Ja, och därefter så bad av till Stockholm för mötet mot AIK, en match där Modo inte visade sig från sin bästa sida direkt.
Mina ögon, en av säsongens sämre insatser, men ändå återigen koll på läget, Gudlevskis bra i mål, sätter chanserna.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Bernard, som vanligt får han ett läge så sitter det. Det var alltså återigen den där känslan att okej, det här är ingen bra Modokväll, men det ordnar sig nog ändå. Det gjorde det.
Det är rätt talande att en sån som Helmer Styf kliver fram alltså för det här laget. Det, ja. det säger rätt mycket.
Och skönt att det inte var offside, för de som kan reglerna, och nu har ju även Hockeyallsvenskan gått ut med att han har kontroll på pucken och skridskorna på blå, så att inte det, vad heter han, Blomgren va? AIK-tränaren.
Blomqvist,
han var ju jättegrin över det här i intervjun efteråt, men Kalin var också, hur ska jag säga, förbannad. Det hände ju en incident med Ginus och Karlsson innan AIKs 2-2 mål. Eller möjligtvis 1-1 mål, 2-2 mål tror jag det var. Som var 2-2. Som inte diskuterades alls. Så att det var incidenter åt båda hållen. Och jag såg ju att domare Westner hade ju kanske ägnade lite för mycket tid och prata. Han kanske skulle stämt i bäcken ganska tidigt.
Han är ju rätt bra på att prata sen tidigare, det minns vi ju.
Jo, han har tagit med sig från aktiva karriär.
Men i och med förra veckans segrar så lever alltså sviten vidare inför kvällens toppmöte mot Södertälje. Modo har alltså redan tangerat klubbrekordet på 12 raka segrar, men har nu chansen att slå det ikväll. Men då krävs vinst mot ett bra Södertälje ikväll.
Vad har Södertälje? De har 9 segrar på 11 matcher va?
5 på 7 senaste.
Ja, riktigt bra Södertälje. Fjolårets fiaskolag har blivit den här säsongens succélag. Har sett riktigt, riktigt stabila ut av förstärkt backsidan. En defensiv pjäs i Johan Ivarsson. Albin Karlsson hade en hemsk säsong med Timrå och fjol, och SHL har fått en ny vår den här hösten och sett riktigt bra ut. Pasic har klivit fram. Dessutom ska vi komma ihåg också att nye sportchefen Emil Jörsson, som i 10 års tid i Västervik alltid lyckades bäst med importspelare, har ju helt misslyckats i år.
Ja, båda tilltänkta spetsarna Anthony Luciani och Cole Castles har ju lämnat.
Ja, och den här lettiske forwarden som han inte ens ska försöka uttala.
Grenas Krastenbergs.
Krastenbergs, tack. Han är har ju ingen stor roll alls, har ju inte producerat någonting, så att det är väl de har fått ihop det väldigt bra.
Ja, och även om det har skalpat under säsongen och varit mycket kritik, så har man hittat ett vägvinnande spel, och Magnus Bogren verkar, liksom Kalin här, vara en väldigt uppskattad bland spelarna.
Ja, Bogren är väl den som ska ha mest cred som har fått ordning på det här. Gjorde ett bra jobb i skymundan i Tingsryd under väldigt många år, men fick inte så mycket cred för det egentligen, eftersom Tingsryd har ju varit lindansarlag alla år. Men här har han ju helt andra förutsättningar och han har verkligen fått ihop det bra. Sen måste vi ju nämna keepern Tolopilo som är definitivt topp 3 i serien.
Jag var rätt övertygad om att de skulle bli topplag, du var inte lika övertygad.
Nej, jag hade de 6-7 någonstans. Du, vad hade du, 1-2?
Men jag vet inte, det känns ju som att de har hittat något på slutet. Det är ju inte, det är långt kvar än liksom.
Ja, sen har du har inte kuggat i helt. De kommer få in Dragan Umicevic, Linus Widell har ju varit bra men kanske varit lite ojämn, utan det är ju Pasic, och sen är det ju gnuggarna Alba-gänget som har gjort ett jäkla bra jobb.
Men jag bjöd in LTS sportreporter Andreas Hansson för att få lite bättre koll på SSK.
Ja, men då har vi med oss LTS sportreporter Andreas Hansson. Du bevakar SSK dagligen. Först och främst välkommen hit.
Ja, men tack så mycket.
Du, det har varit spelare in och ut, men för första gången på länge känns det harmoniskt i SSK just nu. Är det den känslan du har också?
Ja, men absolut. Alltså, tittar man tillbaka på de senaste åren så är det ju definitivt mer harmoniskt nu än vad det varit på flera år, verkligen. Och inte bara att det är harmoniskt om man har tro på laget. Tron börjar växa på laget, men resultaten på isen går ju verkligen lagets väg, och supporterna ser att de har ett lag som spelar bra hockey framförallt. Det har varit några säsonger sedan som laget faktiskt låg i toppen, men supporterna trodde inte riktigt på det själva. De såg att det här är inte ett lag som kan gå långt i ett slutspel, men nu börjar nog tron faktiskt växa lite grann på att det här laget kan uträtta någonting redan den här säsongen med ny tränare och ny sportchef.
Det var ju lite knackigt i säsongstarten, men nu på slutet har man verkligen kommit igång och fem av sju så har man ju verkligen sett ut som ett topplag. Varför tycker du att det har förändrats sen säsongstarten?
Alltså, om man börjar med det negativa så har ju problemet större delen av säsongen har varit effektiviteten framåt, och den har senaste veckan sett väldigt mycket bättre ut. De gjorde ju 11 mål på 2 matcher förra veckan, och där blev det ju plötsligt att alla insåg att shit, kan det här laget prestera på det här sättet, då har vi ju verkligen någonting. Men man ska ju inte glömma då att de flesta av veckorna den här säsongen så har effektiviteten varit ganska låg. Så att det återstår väl att se om de kan prestera på den här nivån fortsatt framåt. Men om man ser till framgångsfaktorerna så är det ju att ny ledning till att börja med som kom inför säsongen, och de har ju satt en grund i det här som verkligen har fungerat från start. Och förutom vissa dippar så har ju försvarsspelet varit väldigt, väldigt bra. Man har byggt en backsida som man verkligen tror på, och där har man satt grunden på något sätt. Centrar som var lagets stora akilleshäl förra säsongen. Det var otroligt spretigt och rörigt på centersidan. Så det är ju, backar och centrar är ju oftast grunden i ett lagbygge i hockey, och det har verkligen bevisat sig i Södertälje. Så att den delen har funkat otroligt bra, över förväntan. Man hade inte trott att det skulle vara så här bra. Och då kommer man ju väldigt långt.
Känslan utifrån, jag som inte följer dem lika mycket som du, är att det har steppats upp avsevärt sen Cole Castles och Anthony Luciani lämnar, två tilltänkta spetsar.
Mm. Vad ska man säga? Cole Castles bidrog ju defensivt, så att han bidrog ju med det, och det var väl bra, men hade inte den där offensiva spetsen som hade hoppats på. Och Luciani lämnade, passade inte in, så det var ju en felvärvning, väldigt tydlig. Det har man ju sagt själva också, det var ingen snack om det. Och även egentligen Renars Krastenberg som fortfarande är kvar i truppen, honom förväntas ju många nästan bara att han ska lämna så fort de hittar någon annan. Det är också en import som inte har fungerat väl. Och det är ju lite förvånande med tanke på Emil Jörgsons facit från Västervika av att leverera bra importer. Å andra sidan har han ju plockat in, alla andra värvningar har väl i princip lyckats, så att då blir det ju plus som helhet i alla fall. Och ja, det blir ju en harmoni kring ett lagbygg. Det blir inte så många konflikter då, om mycket fungerar. Och just nu rullar det på ganska bra, så vi får se om det fortsätter i den här riktningen eller om man hamnar i en formsvacka igen, för det har man ändå varit i perioder, fast de har varit ganska korta.
Men med tanke på att de två har lämnat, finns det någonting som är på väg in i nuläget?
Alltså, de säger ju att de letar en back och de letar en center helst. Och de tog in Viktor Sjöholm på lån från HV71. Han var bara kvar i 4 matcher, annars så såg han väldigt bra ut. Så att det är ju någonting sånt, en tvåvägsback som de söker, har letat hela säsongen egentligen. Och sen är det ju en center då efter Cole Kessels som de behöver få in. Och ja, där kan man ju diskutera hur mycket de behöver en center, men de behöver i alla fall offensiv spets ytterligare. Och det är ju det de söker. Det har diskuterats och ryktats lite grann om att de skulle byta någon spelare med AIK. AIK hörde av sig enligt uppgifter till oss som vi vill ha fått bekräftade mer eller mindre. Att de tyckte att Renars Krastenbergs kunde vara intressant för dem. De var intresserade av honom i somras och kunde kanske släppa någonting i utbyte, men ingenting har utkristalliserat sig där. Och sen är det ju Almtuna som där har det spekulerats om Hampus Harlestam på lån, eller förlåt, på ett utköp då. Och även Västerås sägs ju vara intresserade där. Inte heller där har det väl lett någonstans än så länge. Får väl se, det kan väl komma. Jag tror ju att det finns de inom SSK som gärna vill utmana Modo om Marcus Vela och eller Daniel Brickley om det går. Huruvida nu Modo vill ha dem två, båda två eller inte, men det blir väl så på den här marknaden. Det är inte så många namn som finns tillgängliga och då blir det att man alla hugger på samma. Så ja, vi får väl se. Men det är väl de ryktena som förekommer i alla fall.
Vilka skulle du säga är Södertäljes främsta vapen just nu då, med tanke på att spetsarna har lämnat?
Det är ju framförallt så har man den senaste tiden fått ihop en kedja med Nikola Pašić och Linus Widell på varsin kant. Nu är Widell inte med i den här matchen mot Modo tyvärr. Av familjeskäl då. Men de två har sett väldigt intressanta ut. Det har ju varit hela säsongen egentligen SSKs två mest kreativa spelare. Och att sätta dem i samma formation. Kanske hade man velat sprida ut det egentligen från början. Därför har man inte parat ihop dem tidigare. Men nu såg man att ja, det funkar väldigt bra. Plus att man då har fått in Patrick Newell. Som ju inte heller är med ikväll mot Modo tyvärr. Även han har sett ganska intressant ut nu när han har väl börjat komma igång väldigt bra den här veckan när de gjorde mycket mål. Ja, det är väl de. Viktor Liljegren, också en väldigt bra spelare offensivt som också börjar komma igång. Och Albert Sjöberg kanske man ska nämna också, som hade väldigt bra målfacit senaste fem matcherna som han spelade. Nu har han varit skadad ett tag, men han är ju faktiskt tillbaka ikväll mot Modo.
Hur har en sån som Linus Widell sett ut då? Det var ju stora förväntningar på honom inför såklart.
Verkligen, när det började lite halvknackigt sådär, förväntningarna var naturligtvis väldigt höga också. Men han jobbade väl upp sig allt eftersom, började komma in i det, och det som varit klurigt har varit att hittats omgivning till honom som förstår sig på honom, och han har nästan spelat med alla i laget under hösten här. Och det tog sin tid. Han har ju ett otroligt register, det ser man. Kan också vara lite osynlig emellanåt. Och han kanske inte är den generalen alltid som man kanske hade förväntat sig. Men man ser också att ibland så kan han verkligen ta tag i spelet. Han kan leda laget spelmässigt. Det är en väldigt bra spelare. Så jag tror inte att vi har sett det bästa av Linus Widell än. Jag tror bara vi har sett glimtar av det.
Stort tack för att du kom hit och gav oss lite mer SSK-info.
Tack så mycket.
Ja, men intressanta tankar från LTS Andreas Hansson där. Alltså, vad säger de om det han sa här?
Ja, men Andreas kan SSK utan och innan. Och han har ju sett deras motsats till uppgång och fall. Nu är det fall och uppgång. Han har varit med på den här resan. Han pratar mycket om nämner namn som är lite själ och hjärta i SSK. Albert Sjöberg, såna här killar som unga lovande spelare, men sen har man fått hem Liljegren, Liljevall. Jag tycker förutom Gerossons misslyckan med importspelare så har han lyckats väldigt bra i övrigt, måste jag säga.
Innan vi lämnar det här toppmötet så får du ge dig på en tippning. Vem vinner?
Jag har ju tippat 5-2 i papperstidningen, det måste jag ju stå för.
Då säger jag 3-2 till Modo efter förlängning. Ja, du fortsätter att dominera i quizen, och den här veckan så hoppas jag att jag har gjort det lite svårare för dig i alla fall.
Jag tror jag säkert att du har gjort. Jag är mest sur att jag inte tog linjer på en femma förra veckan.
Är du redo med penna och papper?
Yes.
På 5 poäng. Var en del av den magnifika årgången 1979 som fostrades i Modo. men hade svårt att ta plats i A-laget och efter 12 A-lagsmatcher lämnade han för att få en större roll i Hockeyallsvenskan.
Jag tar det på 5. Man måste våga chansa här i livet.
Okej, jag ser att Pelle skriver här. På 4 poäng. Det blev sedermera 73 poäng på 72 matcher i Allsvenskan innan han fick en ny chans i elitserien. Dock inte i Modo. På 3 poäng. Sedermera skulle han även bli en notabel poängplockare i elitserien. Och säsongen 04-05 fick han till slut den där efterlängtade NHL-chansen när han kritade på för Carolina. Du ser väldigt nöjd med ditt svar.
Jättenöjd.
På 2 poäng. Genombrottet kom dock aldrig på andra sidan Atlanten för denna rightare och redan efter en säsong lämnade han Nordamerika. Därefter blev det 6 säsonger i Schweiz innan han flyttade hem till Timrå som var hans senaste elitserieklubb. På 1 poäng. Idag verkar han som sportchef på ungdomssidan i Modo. Denna Niklas har även varit med i en podd med oss.
Och fy, jag måste säga så här, fy fasiken vad bra jag var idag. Ja. Niklas Norgren.
Ja, men jag tycker jag avslöjar inte jättemycket.
Nej, men 79 är jag bra på.
Ja, du kan dina årgångar. Men med det så säger vi stort tack för den här veckan och på återseende.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.